Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej innebandy Sverige. Välkomna till det här avsnittet. Den här gången är det Sebastian Palmqvist som är gäst. Han spelar i Mullsjö och blev vald till årets center i SSL den här säsongen. Han är absolut en av Sveriges skickligaste spelare. Han spelar center precis som sin stora idol Mika Koonen. Han fick ju faktiskt hans autograf också när de spelade en träningsmatch första året som seniorspelare. Sebastian har spelat 11 säsonger i SSL med Mullsjö och har precis skrivit på ett nytt treårskontrakt. Jag ställde en massa frågor om kontraktet. Blir han verkligen multimiljonär efter de här 3 åren? Sebastian gjorde ju rekordtidig seniordebut. Redan som 14-åring så spelade han i sin moderklubb Forsby FF i division 3. Han gjorde 8 poäng under sin debutsäsong som nybliven tonåring. Men nu tänker jag att det är dags att vi sätter igång det här avsnittet och pratar med den här härliga Mullsjöprofilen. Nu kör vi! Då hälsar jag Sebastian Palmqvist välkommen till det här avsnittet.
Tack så mycket.
Hur är läget en dag som denna?
Det är bara bra, det är ju fredag. Så man kan väl inte må annat en bra idag.
Ja, har du haft en bra vecka?
Ja, men det tycker jag. AIK är serieledare i fotbollen. Så det mår man ju bra samtidigt som... Det har varit första veckan nu på försäsongen vi kör gemensamt, så ja, bra vecka helt klart.
Ja, det här AIK fotboll, ja, de har ju faktiskt vunnit här mot Djurgården. Jag var ju faktiskt och såg den matchen live och sen så vann de ju tyvärr mot IFK Göteborg och så nu då mot Malmö FF. Det är ju ganska tunga segrar.
Ja, det får man ju helt klart säga. Och vinna mot Malmö brukar man ju inte vara bortskämd med om man är AIK-are. Så det känns bra.
Mm. När vi ändå är inne på det här spåret, vad kommer sig att du håller på AIK?
Det är väl farsan egentligen. Trots att båda mina bröder är djurgårdare så har jag följt hans fotspår och blivit gnagare helt enkelt. Jag är från Köping och det är ju... En och en halv timme till Stockholm. Så vi var mycket på matchen när man var liten. Och just den här passionen som... Det är liksom folk som tycker sig, ja, men allsvenskan, det är inget kul att kolla på. Så där. Men just det här med... Det finns någonting som bidrar. Det här med... Man kan se ganska lite på det i Mullsjö också. Alltså det finns en klack och en passion. Oavsett om man är 10 år eller 70 år. Liksom, så finns det den där känslan av att spela inför en publik. Och det... Det är väl därför man spelar egentligen och håller på. Och det är väl lite samma kan jag tänka mig att gå in på plan i en AIK-tröja. Att just det där, både krav att liksom prestera max. Men att man vet att det är så många som engagerar sig och bryr sig om vad man sysslar med. Liksom. Så det är väl det skulle jag säga. Att just passionen och så här, att det finns sånt engagemang i klubben. Och ja, man tycker om AIK helt enkelt.
Mm. Nu är ju AIK tillbaka i SSL. Du har ju mött dem tidigare, men hur är det att spela mot AIK då? Jobbar du inte lika hårt hemåt eller hur gör du?
Jo, det skulle jag väl säga att jag gör. Men det är, när man hör HV AIK liksom som en introsång så man får gåshud. Oavsett liksom hur många det är på läktaren, så där, när man bara hör den så det är speciellt. Det är vackert.
Varför tror du att
att AIK väcker så mycket reaktioner då?
Nej, men det är alltså klassiska AIK-hybrisen. Dels, det är, man vill vara störst, bäst och vackrast. Kanske inte alltid har varit det, men det är liksom utåt tycker jag man agerar bra på många sätt, samtidigt som så här, vinner man så det syns och hörs i sociala medier, och oavsett vad det är liksom, så det engagerar många som sagt. Det är en klubb med ett enormt driv, och som sagt just engagemanget, så passionen för klubben tror jag. Det är många som kanske stör sig på AIK som inte är AIK-are, men är man det själv så mår man ganska bra när det syns och hörs ganska mycket hela tiden.
Mm. Jag tyckte du beskrev det ganska bra, hybris. Alltså det kan ju både vara positivt och negativt.
Ja, absolut. Och man brukar ju prata om det klassiska AIK-hybrisen. På något sätt så är det fint, men det är klart att det stör sig nog bland vissa andra klubbar.
Ja, men jag blev faktiskt lite träffad av din förklaring här. Det är nog det man känner. Det är det som gör att blodet pumpar lite mer när man... Ja, jag har inte sympati för AIK i andra idrotter. Så innebandyn så är jag ganska neutral här. Men Mullsjö har väl kanske Sveriges galnaste publik, eller?
Det skulle jag säga helt klart. Alltså det är ju, innebandyn har väl inte kommit så långt att man har liksom, ja men som sagt, den passionen, de supporterna på det sättet. Man har några som kanske klappar med liksom vid mål och kanske någon ramsa och sådär. Men det är nog annorlunda att spela i Nyhemshallen. Det vet ju alla som håller på med idrotten. Det är speciellt. Sen att vissa lag vill liksom, de säger att de har de bästa supporterna och liksom vill framhäva dem. Men det är något speciellt att spela i Nyhemshallen. Som jag sa tidigare här, det spelar ingen roll om man är 10 år, om man är 70 liksom. Och jag vet ju att det finns ett så här, pensionärsgäng liksom, som drar ihop och brukar tippa resultat i våra matcher och lite, du vet, så här. Det engagemanget finns väl inte riktigt i andra klubbar på det sättet. Och så här, alla som bara hjälper till ideellt och allt från liksom ta upp och ner den provisoriska läktaren vi har och sådana grejer. Det är så här, man vill ju ändå prestera för alla som lägger ner så mycket tid för en själv liksom. Och Mullsjö är speciellt, det är en liten håla som det finns inte så mycket mer än innebandyn. Och det är väl det som gör det så speciellt.
Hur är det att spela i Mullsjö? Du har gjort 11 säsonger i SSL och har nu skrivit ett nytt kontrakt. Berätta.
Ja, jag har ju inte spelat någon annanstans på seniornivå, så det är svårt att liksom jämföra med någonting. Men samtidigt, man är ganska bortskämd med publiken, och det har ju varit jobbigt år nu när det var pandemin att liksom inte ha publiken i Nyhemshallen. Man är ju så bortskämd med det. Och som jag sa, det är liksom, det är något speciellt i Nyhemshallen. Det är en elektrisk stämning, speciellt i slutspel. Och nu har inte vi stått i Globen, vi har inte liksom stått där som vinnare och liksom få vara där. Men just det här att jag tror många gånger har de burit fram oss i... Vi har ju vunnit alla Game 7 vi har haft hemma i kvartsfinal. Och då är det de som har burit fram oss mestadels. Liksom. Och det betyder mer än de tror. Även hur mycket vi än pratar om att publiken är liksom avgörande, så tror jag inte de förstår hur pass mycket det betyder för oss. Det har man verkligen märkt de här säsongerna nu med pandemin som sagt.
Om du skulle förklara, vad är det de hjälper? Alltså, vad, förutom att det är kul att man har stödet, vad är det som gör, vad händer med er som lag när ni har det här trycket bakom er?
Men jag tror det är mycket det här att har man en trumma bara som man känner att pulsen liksom går upp automatiskt, man känner att man får ett helt annat driv och flow i tempo liksom, i rytmen, så blir det helt... Det är svårt liksom, att man har sett många lag som kommer hit som kanske har bättre lag på pappret än vad vi har, och som ska kanske, stundtals tycker man att vi kanske inte ska ha en chans, men liksom att de ska vara så pass mycket bättre. Men så blir det en helt annan grej här i Nyhem, och liksom, det blir ett helt annat driv och tempo, och man bara flyger med på något sätt som det är svårt att förklara. Men det är någonting som byggs upp, och då känns det som att det är en stress motståndarna måste hantera på ett annat sätt än vad man är van med innebandymässigt då. Och det är väl det vi har byggt mycket på när vi ett tag där spelade ganska hög press och liksom ville bara driva fram egentligen misstag av motståndarna. Så det är väl det egentligen, att man får någon, någon helt annan rytm och tempo i allt. Liksom benen bara går av sig själv. Det är väl egentligen Kim Ganevik personifierat. Alltså att det finns liksom ingen stopp egentligen.
Mm. Var du skrev på ett nytt treårskontrakt nyligen eller?
Ja, stämmer.
Blev du ekonomisk oberoende nu då efter det här signeringen eller?
Nej, det kan jag väl inte säga. Jag vet ju att det finns, om man bara kollar liksom spelare som, utan att nämna några namn, som jag vet har valt andra klubbar för oss, så är väl det en anledning för att vissa klubbar bara liksom, ja men du får det dubbla här. Så Mullsjö rent ekonomiskt är väl inte därför man spelar innebandy, det är väl kanske inte i någon klubb. Men man vet ju att vissa lever på det och vissa har det väldigt gott, och jag ska inte säga att jag har det dåligt, absolut inte. Men jag kommer ju inte springa runt och köpa massa nya bilar varje månad eller liknande.
Nej, men du är ju 28 och egentligen så borde ju det här kontraktet vara ditt bästa då, tänker jag, med 11 säsonger i bagaget och klubben signerar för 3 nya år.
Ja, så är det. Och när man tänker på att man brukar väl säga att man ska vara som bäst runt 29 ungefär. Så det är väl nu jag ska vara som bäst också. Så om man ser så sätt så är det väl med all rätt att man ska ha det bästa kontraktet nu också.
Utan att nämna någonting. Men om man ändå pratar, är det någon detalj som du har velat korrigera i avtalet som du är nöjd med, alltså som är viktigt för dig?
Inte något speciellt så. Jag tycker att det har varit liksom, om man bara ser till kontraktet i helhet liksom, så är det ju, om man kollar hos andra klubbar som har haft bättre betalt om man skulle liksom ha byte. Men det, jag trivs bra i Mullsjö. Jag tycker att det är många som har ställt upp för mig liksom, i olika situationer. Och man känner bara att så här, man vill stanna här också. Det liksom, största faktorn är att man vill vinna ett guld med Mullsjö. Det är inte svårare än så egentligen. Då spelar det inte roll. Det är klart att man ändå vill ha så bra kontrakt som möjligt utöver det. Men det blev ganska enkelt val ändå att skriva på 3 år liksom med Mullsjö igen.
Om man ställer samma fråga till en fotbollsspelare på allsvensk nivå, så är det ju andra nivåer och man lever ju på det till 100% då, sin idrott. Men hur fungerar det för dig? Alltså vilka skyldigheter har du som elitspelare när du skriver på ett kontrakt?
Ja, men det är väl mest egentligen att hålla sig till både reglerna och ramar som vi har liksom i klubb och förening, liksom alla policy som är så. Och det är mycket det här bara med att nu till exempel har vi Puma som sponsorer. Det är inte så snyggt att bara gå runt liksom i något annat märke som är deras konkurrenter. Och det är mycket sånt. Liksom. Och man ska inte vara ute på krogen och härja i Mullsjökläder direkt. Det är mycket sådana enkla grejer egentligen.
Ja, men det är ändå intressant. Vad är det mer som man bör tänka på eller som klubben pratar med er elitspelare?
Men det är väl egentligen, vi sätter ju liksom regler och ramar som sagt själva egentligen i gruppen, och så bollar man igenom så vad man tycker är vettigt, allt från liksom att man kommer för sent till en samling, om det ska vara olika böter eller vad det kan handla om, och ska man ha en mobil som ringer på samling eller ska det liksom vara lite olika sådana grejer. Och det är allt sånt liksom, till att man kommer när vi har match som sagt, och man ska ändå vara schysst mot sponsorerna och alla som sagt lägger ner tid och pengar och allt vad det kan innebära, så handlar det om att vara, man ska visa respekt liksom för dem också, ha liksom de prylarna som vi får och allt vad det innebär. Mm.
Men kan man ta semester när man vill?
Nej, inte riktigt va. Det är också en sån grej såklart, att sen finns det ju alltså undantag såklart, men det är så här, man skriver ändå sitt kontrakt, så man har ju vi brukar väl ha ungefär en månad ledigt när man har innan försäsongen börjar igen på nytt då. Så det är väl liksom då man egentligen har tid, och nu har det inte blivit så mycket resor till exempel under de här åren, men det är väl då man har egentligen lite egen tid. Annars så är det ju, man ska infinna sig på träningar och liksom alla matcher, allting, och såklart det är väl ingen som vill missa matcher liksom. Träningar kan ju vara lite värre för vissa under försäsongsperiod. Det finns ju vissa som inte tycker att det är lika kul att träna som en själv gör.
Nej. Men du spelar ju inte innebandy på heltid, utan du har ju ett ordinarie jobb också som utgår från Jönköping då, eller?
Det är Huskvarna. Så det, och det sitter ju nästan ihop. Så ja. Men där sitter jag nu då som innesäljare på Swedor heter det. Det är innedörrar som ja, det passar jättebra att kombinera med innebandy. Nu började jag faktiskt precis runt slutspelet där, så det var ju också lite stökigt att börja en sån timing med när man skulle upp till Falun, ja, någon gång i veckan sådär. Så det var väl inte den optimala timingen, men det funkar bra. En chef som ändå har kunnat liksom släppa iväg när man behöver, och ja, det funkar bra.
Ja, hur tänkte du där att ja, men det är lagom att börja på ett nytt jobb när slutspelet är igång?
Nej, det var väl mer, jag har jobbat på ICA Maxi länge och tänkte liksom att ja, det får väl bli dags att göra någonting annat nu. Där hade man mycket fritid och jag kunde liksom gå och träna innan vår egen träning om man ville, och man kunde, men om de var tröttare kunde man vila eller göra lite vad man ville så. Men nu kände jag väl att jag är trots allt 28 också, nu vill jag göra någonting annat. Så då kom det här tillfället och då kände jag att då kan jag väl inte bara tacka nej oavsett vilken timing det är i innebandyn.
Men är det något som oroar dig nu framöver här, hur du ska få ihop pusslet?
Nej, inga konstigheter alls faktiskt. Det är ganska bra, både flexa, och man har en, som sagt, en chef som är väldigt öppen med att man kan åka iväg lite, ja, om det behövs liksom för innebandy. Så det är faktiskt inga konstigheter.
Nej, för jag tänker när ni har en lång bortamatch och kommer hem 3-4 på natten, är man uppe och jobbar klockan 8 eller blir det att man börjar lite senare, eller hur fungerar det?
Ja, det blir väl säkert då. Nu hade vi inte jättemycket i och med att jag började som sagt vid slutspel, och då blev det att man kan ju ta med datorn på bussen, eller så kan man väl också, vi kan jobba hemma någon dag i veckan så där, så då är det rätt så skönt, kan man sova ut kanske lite extra och kunna jobba hemifrån då.
Mm. Men där du befinner dig så är ju innebandy en ganska stor grej, eller?
Ja, absolut, och det är väl därför. Jag var som sagt länge på ICA Maxi för att det var bra för mig. Det funkade jättebra med innebandy på alla sätt. Man slutade 12 på, ja, vid lunch och hade hur mycket fritid som helst. Så då är det så här, där och då kände man att man nästan led inte som ett proffs, absolut inte. Men det var liksom mycket fritid, och nu när man har gått över till det här så är det liksom kanske mer jobbtid, men fortfarande så funkar det jättebra med innebandy, och det är inga konstigheter alls.
Nej. Får ju gratulera dig då också till utmärkelsen årets center SSL. Det måste känns kanon, eller?
Ja, stort tack. Det var väl inget jag hade räknat med egentligen. Jag tycker väl kanske att vissa säsonger har man kanske presterat bättre innebandy över helhet. Samtidigt som nu i år, det är som jag brukar säga att när man gör poäng så syns det liksom. Innebandy har inte så mycket annan statistik man kan kolla på som i hockey eller fotboll eller någon annan sport. Och då blir det ganska lätt att se till att man gjort mycket poäng. Och i år så hade jag väl mitt bästa snitt kanske i SSL, tror jag. Utan att ha det svart på vitt så tror jag det. Och då blir det väl ganska lätt också att det kanske är lättare att synas i en sån utmärkelse. Och det är någonting man kommer bära med sig i alla fall. Det är historieböckerna, så det är någonting man är stolt över.
Mm. Men du gjorde, vad gjorde du, 47 poäng i serien, och du har legat ganska stabilt över 40 i väldigt många säsonger här.
Ja, det kan nog stämma att det var 47, ja. Och det brukar väl kanske ligga en bit där under, men runt 40 stämmer nog också ganska så bra, ja. Och det är väl så här, nu hade jag väl lite bättre utdelning till exempel i powerplay, och det var ju en bidragande orsak såklart att man gör lite mer poäng. Och ja, annars så har väl inte jag alltid varit en poängspelare ser jag själv, utan jag tycker själv att jag är lite så här allround och kan behärska de mesta delarna på banan mer än att bara egentligen göra poäng då.
Mm. Nej, men precis, för du beskrivs ju som en spelare som gärna spelar fram andra. Det låter ju som att du är en spelare som man verkligen skulle vilja spela med.
Om man är målskytt kanske. Men ja, så är det. Alltså det handlar mycket om att mina lagkamrater tycker om att skjuta och göra mål också. Jag är ju en spelare som sagt, jag gillar att ha boll. Jag gillar att egentligen ha bollen så mycket det bara går. Jag gillar att hitta kreativa lösningar och försöka liksom sätta upp någon i bra lägen och är väldigt bolltrygg. Men det ska ju också klicka med någon som vill ju mål då. Och det tycker jag att jag har gjort till exempel i år om man ser till Pelle Tarenius. Då tycker jag vi har synkat väldigt bra. Att han är lätt att spela men man ser, han har spelat hockey länge och han har så här lite annan teknik egentligen än klassiska innebandyn. Och det är lätt att bara skicka en pass i knähöjd och han kan ändå suga ner den och så. Så det är väl också mycket därför att jag har gjort mer poäng i år liksom.
Hur fungerar ett bra samarbete, tänker du? Alltså, man behöver inte snacka så mycket, eller är det blickar som räcker, eller hur tänker du?
Ja, men det är väl lite både och. Alltså, som du säger, att vissa gånger så behöver man inte säga någonting. Så jag och Pelle till exempel, om jag tar han igen, så har vi spelat någon säsong nu tillsammans. Och det är, så här, det är klart att kemi bildar man ju inte bara över kanske en halv eller en säsong, utan det tar ju lite tid. Och jag tycker att det börjar liksom komma mer och mer och man vet vart man har varandra. Man behöver som sagt inte alltid snacka, man behöver inte ens kolla upp vissa gånger, utan man vet att han står någonstans där borta, då är det bara att försöka få över bollen. Och just det här att man känner ganska tidigt ändå om det är någon som man klickar med på ett sätt som, ja, om man kan känna liksom att nej, det här kommer inte funka med den här spelaren, men så känner man med någon annan och det här kommer nog funka direkt liksom, att man tänker innebandy på lite samma sätt och man rör sig ungefär likadant och ja, lite sånt.
Jag tänker att man, när man spelar den här positionen, så är det ju skönt om man då levererar bollar till någon som i vissa lägen kan göra en ännu bättre. Att man verkligen nyper till och sätter de här, att man känner det här att vad skönt. När jag lägger iväg den här mackan, den är ganska medioker pass, men han klappar in den. Det är väl en ganska skön känsla när den kemin uppstår, eller?
Ja, det är det absolut. Och som jag sa, jag tycker, alltså när man ser just till innebandy, jag vet inte hur man ska jämföra tekniken, så man ser att liksom Pelle då, att han har något liksom annorlunda där. Det är mycket toe drag som man pratar i hockey, och det är liksom någonting annat. Och det är när man bara står och skjuter, man ser att det är, så här, det är någon annan teknik. Och jag tror att säkert målvakter inte heller alltid är helt bekväma i hur han avslutar och ja, hur som sagt, där kan man ju bara ta Janne Saug som vi spelade med också innan. Det är en sån grupp också som man knappt ser att han skjuter, och så ändå så sitter den ganska hårt i något av kryssen liksom. Det är sådana spelare, det behövde man inte heller många säsonger för att lära känna en sån grupp, och det var ja, också en sån här, man bara vet att han är där och han kommer ju mål om han får ett läge. Det är bara se till att få dit bollen liksom.
Jag hade ju förmån att en säsong spela med en kille som heter Anders Hellgård innan han slog igenom med Pixbo. Och det var ju fantastiskt när man levererade då, när han la iväg de här mackorna. Men när det inte funkade, då fick man ju också veta att man levde. Hur är du i den här situationen? Har du tålamod när du levererar dina mackor till andra? Att nu får du sätta de här.
Ja, men oftast så blir det så också, om man vet själv kanske att man har gjort, oavsett om det skulle vara liksom att man har skapat någonting helt själv och sen passar, då är det så här, då vet man ju oftast om att gubben som kanske har missat upp ett mål eller vad det är, så vet man så att okej, okay, han vet ju också om att han kanske skulle gjort mål där. Så tycker jag kanske inte att man liksom behöver, men sen tror jag säkert i stridens hetta så är man väl ändå sån att man vill liksom, ja, oavsett om man säger, alla vill väl göra poäng. Alltså det är nästan en självklarhet, oavsett om man säger att alla, om man ska vara liksom ödmjuk så, men det tror jag liksom alla vill. Men det är ju inte så att han kanske kommer bli bättre heller av att man gnäller på att någon inte gör mål, när man vet att han vet själv att han ska göra mål där. Så nej, jag tror inte, och som sagt, jag tror säkert kanske att jag är sån ändå själv, att jag liksom säger åt någon som man kanske tycker skulle gjort mål, fast man inte ens menar det eller så, utan det bara blir i stridens hetta liksom.
Men det behöver inte alltid vara fel. Alltså ibland är det ju bra att sätta press på varandra, eller?
Ja, absolut. Absolut. Och Det vet jag, det var som någon gång, just om jag tar Pelle igen då, mot Pixbo, så hade vi ett läge som jag tycker verkligen skulle passa mig, och för jag tyckte att jag hade upp ett mål och han gjorde inte det, jag sköt själv och de vände och gjorde mål. Och det var så också, det fick han ju höra, men det, man vet inte om det är rätt eller fel liksom, men man hoppas ju att folket förstår ändå att man inte liksom menar något personligt, att det är, ja, man vill bara lagets bästa, och att man, när man har ett öppet mål så vill man ha bollen liksom.
Mm. Ja, nej, men det är ju mycket psykologi i det här, för att låt oss säga att minuten efter att ni kommer i exakt samma läge, och då kanske han ska skjuta. Vad tror du han gör då? Kommer han lägga den till dig och du bränner? Alltså, eller vad, kommer han nypa in den och visa för dig att fortsätt lägg macket till mig, för jag kommer sätta den, eller hur tänker du?
Nej, men det är väl det som är lite fint. Jag kommer ihåg några gånger där, just som du säger, att man har haft de där diskussionerna att så här, ja, men vem ska passa vem, eller varför skjuter han inte där när man tycker det, så tjafsar man kanske på bänken. Så något specifikt fall kommer jag ihåg, så här, att vi hade pratat om det och sen så gick han ut och gjorde mål sen efter, och han var nästan mer arg än glad liksom, för att det var just som du sa liksom, så här, ja, nu gjorde jag mål, så liksom behöver inte ta ordagrant vad man säger till varandra, men det är mer som du säger, att så här, nu visar jag ändå vad jag kunde liksom, så.
Mm. Ja, men du spelar ju center i SSL, alltså vilka är jobbiga jäklar att möta då, Superligan?
Alltså jag tycker väl alltid att om man tar just centra som man möter mycket, eller liksom backarna, det är inte jättemycket forward så, men det har ju alltid, mina första år tyckte jag att de värsta var väl, ja, men säg de större spelarna, kanske en Jendrisak som inte gick, eller går väl knappt fortfarande att flytta på, men en sån spelare, samtidigt som jag tycker att det finns några som är lite underskattade i det, om man kollar till exempel Karlentun, tycker jag i Falun är en sån spelare också som är väldigt duktig och har nog några fina år framför sig. Men sen är det såklart alla som är med i ett landslag till exempel är ju otroligt duktiga liksom, i oavsett vad det är, om det är liksom en mot en situation eller läsa spel om man kommer två mot en, eller om det är olika sådana delar. Så det finns väl såklart vissa som är jobbiga med andra, men de flesta i ett landslag är ju så här, det är klart att det är svårt att möta dem.
Nu har jag lite dålig koll här, men du tar ganska mycket tekningar, eller?
Ja.
Ja, det är ju naturligt som center. Jag är lite nyfiken, hur tycker du att de här duellerna är när ni ställs man mot man i tekningar? För det är kanske där ni möts mest på plan, i alla fall väldigt nära.
Ja, alltså det finns så otroligt mycket. Det är ju också lite psykologi, man vet hur någon annan tänker, och alltså det finns så mycket olika tekniker i en teckning bara, och man vet ju om vissa, ja, men som det finns spel liksom som bara försöker lyfta bollen, vissa försöker liksom mer med styrka bara, alltså trycka den hemåt, och andra försöker låsa den, eller liksom det finns så otroligt mycket. Och jag kommer ihåg i slutspelen mot Falun, så de hade väl gnällt på att de tyckte att jag fuskade, för att ja, man liksom chansar på att vinna, och då kom ju Håkan Söderman fram till mig och sa att du vet att jag kan vänta lite med att blåsa. Och sen näst tror jag knappt jag vann en tek den matchen. För att man liksom då sätter det sig lite i huvudet att säga okej, nu kanske han inte kommer blåsa direkt. Och så blir det liksom, och så torskar jag säkert 3-4 raka. Och det är en sån grej, så här, det är mycket psykologi, om man ska veta liksom ungefär när har jag väntat länge med att sätta ner klubban, så kommer domarna vilja blåsa direkt. Och då handlar det liksom om att bara vara så snabb som möjligt liksom när man sätter ner den. Och ja, det finns mycket strategier där.
Mm. Jag tänker också den här regeländringen som har kommit till, att det blir frislag ganska snabbt. Det måste ha påverkat ganska mycket den här man mot man situationen just med teckningar.
Ja, framförallt att man inte riktigt kanske vågar chansa på samma sätt. Man får ju ett frislag emot sig, även om inte det är liksom i slottet, så är det trots allt en bollförlust. Och jag tror ju absolut att det är fler som, utan att ha det svart på vitt, så tror jag att det är fler som inte vågar chansa på samma sätt kanske. Men som sagt, det blir i alla fall inget farligt läge så. Men det är, man har ju förstått det ju äldre man blivit, att liksom en bollvinst bara på en tek sådär, det är ganska nyttigt. Speciellt i ett slutspel, och det kan handla om oavsett vad, om det har varit att man släppt in ett mål precis eller gjort ett mål, och det handlar om att kunna bara byta med boll liksom, och spela av ett byte och sånt. Det är otroligt viktigt att vinna bollar då.
Mm. Men jag tänker just den här regeln, man vill ju få bort att det tar tid och att man får göra om teckningar och sånt här, men att förlora då en teckning genom att motståndarna får frislag då, det är ändå en ganska stor fördel att få bollen stilla på mittplan och kunna starta ett anfall. Så man vill väl inte ge motståndaren den möjligheten, tänker jag.
Nej, så är det ju absolut. Som sagt, jag tror att det är därför det är inte så många chanser liksom mer. Och då kanske det blir att man är lite feger och så förlorar man tecken istället. Men jag har väl knappt, nu vet jag inte, det finns väl säkert några som har gjort något eller har någon variant på liksom ett frislag från mittplan. Men det känns inte som att man ändå skapar så mycket mer än att man kan liksom börja anfalla, om man säger, börja ställa upp lite mer så och kunna, som sagt, ett slutspelare kan vara ganska avgörande. Och liksom bara kunna hålla i boll eller behöva gå för ett sista anfall, alltså det kan ju vara mycket sådana saker, men annars så tror jag ändå inte att det har så stor påverkan.
Nej, om man frågar mig så tycker jag kanske att just den här regeländringen inte har tillfört så mycket. För mig gör det ingenting att det tar någon sekund extra, för jag har nog ändå gillat den här kampmomentet och på något sätt att båda på något sätt lite fuskar och så är man fine med det och så är det den som gräver fram bollen som får den. Men nu så känns det som att domaren kan få en avgörande faktor, för det är ju inte alltid man är helt överens om ett domslut i de här lägena, eller?
Nej, det är väl absolut, men sen oftast vet man om det, som jag sa, det är mycket så strategi och man vet vem som vill teka hur och lite sånt där, det har man lärt sig efter alla år nu, och då är det så att man vet oftast om då kanske att man har fuskat, men ibland kan man få med sig den ändå för att någon kanske, ja, men försökte kanske teka fram eller vad som, och då kanske det ser ut som att det var jag som försökte teka den bak och då får han frislaget med sig. Alltså det kan vara lite sådana grejer, så, men nej, jag vet, man är väl oftast ändå, man vet om när man är skyldig eller inte liksom.
Okej, du har dina forwardskollegor bredvid dig, men hur nära vill du ha en back bakom dig på teckningen? Vad tycker du är ultimat?
Alltså, det är väl inget jag har tänkt jättemycket på så, i och med att det är oftast bara, om man tänker till exempel hockey, så är det ju helt annat när man får teckningar alltid i anfallszon på det. Nu får man det i hörnen och man kan inte riktigt göra på samma sätt. Man kan inte skapa ett riktigt farligt anfall kanske på samma sätt där, var man ställer upp. För nu får ju motståndarna ställa sig på våran planhalva, om man säger, eller på våran sida av bollen och sådär. Men det är väl egentligen inget jag reflekterar så över. Jag vet bara att det var många gånger liksom i år, om man tänker att jag har inte varit så bra på att teka tidigare. Och nu vann jag ändå ganska mycket tek i år. Och den bara går dit den går, tänker jag. Alltså det har inte varit så mycket vi har pratat om det. Liksom. Någon back brukar bara snappa upp den i så fall.
Mm. Sen finns det ju... Jag fastnar på teckningar här. Jag vet inte varför, men det kanske är för att jag är lite intresserad. Men jag tänker, är man rädd också att man sabbar sin hook och... Alltså att vara tekare gör ju att man på något sätt använder bladet mer än andra, tänker jag.
Ja, men så är det absolut, och speciellt om man redan spelar med kanske ett hyfsat mjukblad eller en plats som liksom viker sig ganska lätt, och man känner det själv när man har tekat ett tag och spelar med lite, det blir ganska mjukt, och då har man oftast inte en chans, som sagt, mot någon som försöker bara med styrka trycka hem bollen. Då har man inte så mycket att säga till om ibland när det bara viker sig liksom.
Hur länge spelar du med en klubba i snitt? Eller vad byter du om du... Ja.
Jag byter ju grepplinda ganska ofta. Om man säger, som i ett slutspel byter jag nog nästan till varje match, tror jag. I grundserie, om man ser, jag kanske byter ungefär varannan vecka. Jag svettas rätt mycket om händerna, så det brukar bli att jag måste liksom kunna hålla i klubban. Men så det blir väl ungefär, säg i alla fall 3-4 matcher så byter jag. Men sen annars så blad blir väl någon gång kanske varannan månad eller något sånt. Sen byter jag inte. Klubborna går ju aldrig, jag skjuter inte så mycket heller. Eller liksom har av dem på grund av något sånt. Det är väl om det liksom blir avslag eller att man slår själv så. Men annars så har jag nästan samma skaft liksom under nästan en hel säsong.
Vem är det som hookar din klubba då?
Det är jag själv. Men det brukar oftast bli att man försöker hocka ner lite, för det är rätt mycket, om man säger originalhocken brukar vara för de som gillar att skjuta mycket, och det är väl inte jag känd för kanske riktigt. Så det brukar bli att man försöker hocka ner den lite istället. Men på senare år så har jag ändå spelat med lite mer hock, och det trivs jag ändå med att spela med hyfsat.
Var någonstans får du till dina klubbor bäst? Är det hemma eller är det i omklädningsrummet eller ja, runt där?
Ja, det är väl när man håller på antingen bara sista träningen i en match, eller jag gillar också till och med att byta, ja, men bara liksom efter en träning inför en match. Jag är inte så mycket, vad ska man säga, liksom, jag tror inte på att jag kommer spela så mycket bättre eller sämre om jag måste spela in ett blad eller så, utan jag brukar ofta i så fall bara kunna byta lite, men oftast är det i hallen när man är där och lite tid efter en träning eller före så där, och bara kunna meka lite när man är allihopa. Så det är rätt gott att bara köta lite och ha tiden på sig liksom. Mm.
Vad 11 säsonger i SSL, vad har du lärt dig av det?
Oj, det finns mycket. Jag vet ju att mina första år när man kom upp så spelade jag mycket med, det var ju Kasper Hedlund och ja, Jesper Sankell var väl med där, och så var det ju David Gillek, och jag har sagt det någon gång för att jag, den som jag liksom har lärt mig mest innebandy av, det är givetvis Kasper Hedlund. Vi tänkte otroligt likt på en innebandyplan, men annars så David Gillek, det är en spelare som har lärt mig otroligt mycket på, ja, allt vad det handlar om egentligen innebandy. Och
ja, men berätta, vad är det, jag menar, han som spelare var han en otroligt färgstark spelare som stack ut och var otroligt skicklig.
Ja, och han har ju fått mycket skit i media, men det är en sån gubbe som man alltid har älskat och haft, och liksom som en kapten, det är klart att ibland kan det slinka ur ett och annat ord som kanske inte är menat, men i striden sätta så blir det så. Det är så här, jag köper det till 100%. Jag har alltid varit på hans sida så. Och det är just så här, de här grejerna, att första åren fick jag mycket skit, oavsett om inte jag ens var nära bollen och någon tappade den, så var det jag som fick skit. Så här, man fick lära sig liksom den vägen att, ja, det, oavsett vad det var så var det de yngre som fick lite skit. Men sen han har ju lärt mig otroligt mycket bara på liksom allt egentligen, med innebär hur det ska spelas, hur man ska bygga upp liksom anfall, hur man kanske tacklar en vinst, hur man tacklar en förlust, hur man liksom ska gå in till en match. Och han har alltid varit proffsig liksom i sitt sätt, och det är väl det som har gjort att jag själv också gillar, och jag har alltid gillat att träna ändå, och liksom när man tävlar så tävlar man, inte liksom nå skoj. Så han var alltid liksom också en sån som hatar att förlora på alla sätt, och jag har bara lärt mig väldigt mycket av han på alla del liksom på träning och så här. Även om inte vi var lika spelare så klickade vi väldigt bra, för att vi kanske var så pass olika egentligen i sättet, men att vi båda älskar att tävla liksom.
Mm. Men hur kunde det uttrycka sig, det här med att hata och förlora? Så kunde exempelvis han då vara helt patetisk då när han förlorade och munnen gick ett, eller vad handlar det om? Och även för din del?
Ja, men det var ju alltid så, men vi spelade ju väldigt mycket tillsammans, så det blev liksom att vi snackade väl inte skit liksom med varandra så. Så det blev ju mer att så här, man ville alltid liksom alltid vinna på träning eller ja, men på match liksom. Men på träningar så blev det, man möter ju ofta samma formationer dag in och dag ut. Och då blir det att man liksom, man vill vinna. Man vill visa att till exempel att vi ska vara en första femma. Så här, det var viktigt, vet jag, för Gillek att vara liksom på line-upen. Det är en sån grej som säger, okej, det visar att man är första femma. Bara en sån grej, då ska man också visa det på träning och match att vi ska liksom prestera, vi ska ut och vinna. Det spelar ingen roll liksom vad det är för dag eller vad som händer. Och då handlar det bara om att göra mål. Alltså bollen ska liksom in. Och just det här med att, som sagt, sådana grejer som jag sa är viktiga i ett slutspel. Typ att byta med boll, vara stark på boll, kunna vinna frislag. Bara att kunna liksom andas på bollen, som man brukar prata mycket om i fotboll också. Ha en nummer 9 liksom som bara kan suga ner lite bollar och låta laget flytta upp och andas. Sådana grejer liksom. Och, ja, just inställningen och professionalismen tycker jag man har lärt mycket av David.
Mm. Jag tänker på det här du sa också, att kunna ta en förlust och kunna ta en seger. Vad är det för detaljer du menar då att man jobbar med?
Nej, men det är väl mer just att så här, om man säger att vi är en vinst, det är klart att ibland så är det inte så jävla snyggt att vara en dålig vinnare på så sätt, men man ska ändå, har man vunnit så tycker jag att det är också, det är väl lite det här med AIK till exempel, hybrisen, och man ska liksom, man ska vara stolt över att man har bara vunnit en match liksom. Det behöver kanske inte vara fult att man går och hånar någon eller så, men det ska ändå liksom, man kan gärna visa det. Och vid en förlust samma grej, så att ja, vi står ändå liksom, vi står upp för varandra och man spelar, vi är liksom ett lag. Men att så här, har man förlorat också utåt kanske vi inte behöver visa något, för vi har liksom förlorat. Men just i omklädningsrummet, och det behöver man väl inte säga vad som sägs och vad som liksom görs där. Men så här, man ska ändå visa att det betyder någonting. Vi lägger ner så otroligt många timmar på det man gör. Och som sagt, vi har inte stått i Globen än liksom. Och det är därför man spelar. Jag vill ju fortfarande vinna guld. Det är inget snack om den saken. Det är därför man håller på. Och då är det ändå så här, det ska liksom visa att det betyder någonting. Att vi lägger ner alla de här timmarna. Annars hade man kunnat hålla på med schack eller vad fan som liksom.
Mm. Hur är det att spela ett slutspel, alltså bästa av sju? Det är ju sju matcher, men man möter ju samma lag i sju matcher, och det kan ju vara egentligen tre matcher i veckan då. Det är ju väldigt intensivt att man spelar en match och sen så är det match dagen efter eller två dagar efter på bortaplan, och sen hur är det att spela de här matcherna, alltså hur tar man sig igenom ett slutspel?
Ja, men det är som alla säger, det är egentligen en annan sport. Alltså det blir en idrott på en helt annan nivå. Det är, som sagt, det är då tävlar man väl egentligen på riktigt så, när det blir slutspel. Och det är som sagt, man möter precis det vi var inne på innan, man möter precis samma tekare i kanske sju matcher om du vill säga så väl. Det är liksom byte efter byte, och man vet att ja, det laget kanske vill matcha mot den formationen, och det är så mycket liksom som spelar in. Och det är varenda litet bolltapp som vi var inne på, det här med att man ska vara stark på boll, vinna boll, att man kan byta med boll, och liksom bara, det är så mycket som spelar roll då i ett slutspel. Och tyvärr har väl inte vi varit bäst på det i Mullsjö, i och med att, som sagt, vi har inte vunnit någonting. Men det, jag tror att Mullsjö, jag hoppas att vi inom snar framtid kommer vara där. Och då, som jag var inne på i början av det här, att publiken är ju verkligen någonting som vi, alltså i slutspel så blir det liksom, har vi kanske 800-900 i snitt i grundserien, så blir det istället 1-3 kanske i ett snitt eller någonting, om inte ännu mer. Och det är ju så här, för oss, det finns inget bättre. Eller för, jag kan ju tala för mig själv bara, men det finns inget roligare än att spela. Och oftast när man åker, till exempel som nu då till ett Falun, så här, det är, jag brukar säga det, visst, det är det tuffaste laget nu när man ser i år när de vinner, men det är också, det kräver mycket av oss. Det tar liksom ur oss maxprestationer, måste det göra ifall vi ska ha en chans. Och det är alltid roligt att spela då. Nu gick det inte vägen för oss nu heller, men det är liksom, det är alltid roligt att möta dem, för man känner att så här, vi måste prestera på en otrolig nivå för att ha en chans. Och det tycker jag är, det är också någonting som ändå, som är jävligt skoj med att tävla liksom, att man måste prestera på max för att ja, kunna vinna match i slutspel.
Mm. Ja, nu är det ju en dryg en månad sedan som eran säsong tog slut. Nu går det ju att titta tillbaka på säsongen nu och reflektera någonting. Hur den var? Kunde ni gjort det på något annat sätt? Eller vad tänker du?
Ja, men vi hade ju en otroligt strulig säsong förra säsongen. Då, när det var, ja, men vi hade skador på några spel, och det blev liksom hjärteproblem, och det var Sankell som gick till Växjö, och det var mycket, mycket problem där. Så jag kommer ihåg, när vi mötte Falun hemma så var vi väl 11 stycken, tror jag, utespelare. Och så fick väl till och med Andreas Lindholm kliva av där då, för då han fick problem med hjärtat, och då var helt plötsligt två formationer bara. Och de hade väl nästan mer landslagsspelare där och då än vad vi hade spelare i truppen. Så då kände man liksom att ska det här gå, så vi måste få in folk liksom, vi måste börja.
Förra säsongen, alltså inte den säsongen som tog slut, men året innan, det var väl ganska kämpigt på det sättet som ni åkte ur, eller?
Ja, det får man ju säga. Det är nästan som att, det där kommer man väl aldrig glömma, men det känns väldigt långt bort just nu, i och med att man vill ju vinna i år, och det gjorde vi inte heller. Så det är väl det som ligger närmast på nätina. Men det där är ju ett slut som oavsett vad, liksom Storvreta stod där som seger i Nyhemshallen mot oss, och det var väl välförtjänt till slutändan. Alltså, men just slutet som blev var ju
ni som inte kommer ihåg här då, det var ju det att det blev väl en utvisning för fördröjande av spelet, och när man tittar på reprisbilderna så är det ju en gigantisk märklig tolkning av den regeln och situationen som matchen befann sig i, eller hur?
Ja, och det var ju i sadden. Samtidigt som, alltså kollar man i regelboken så är det klart att det är fördröjande av spel. Men samtidigt, den situationen där det är, och det har inte varit speciellt många utvisningar innan, då tänker man att det där tar man lite för storhet av spelarna. Som jag kommer ihåg, det var ju till och med på väg att gå och byta liksom. Så det hade ändå inte funnits någon vinning för dem att sätta igång spelet. Men samtidigt, tyvärr så blev det som det blev. Men det var ju där och då så var man ju inte så nöjd.
Nej, nej, det är ju så här att alla kan ju göra fel, även domarna då. Det som jag kan tycka är tråkigt är att man på något sätt inte kan frysa tiden några sekunder, och att någon kan bolla med domarna och på något sätt föra någon diskussion. Är det verkligen relevant i den här situationen att, som du säger, i sadden, att ta en sån här utvisning som faktiskt fick ganska tråkiga konsekvenser då, såklart, genom att ni faktiskt förlorar då. Sen hade ju givetvis Storvreta kämpat hårt för att besegra er, och så är det ju ibland att det kan bli fel då. Så är det bittrare att åka ur så än det som skedde i år, eller hur tänker du?
Ja, men det är klart. Vi förlorade väl, vad blir det då? Det är match 5 i Uppsala på straffar. Förlora den där match 6 som det blev då, som hade kunnat ta det till en sjunde avgörande på sättet som det blev. Och när det väl är i sadden också, att det inte är liksom första eller andra perioden eller tredje för all del, men när det är i sadden och det ska bara avgöras nästa mål liksom, så kändes det ju som att ja, det är liksom ett öppet mål där bara att banka in. Men som sagt, går de till final så är de väl förtjänta av det.
Om vi pratar nästa år här, vi har ju Falun nu som är regerande mästare, och de vann serien och de var bäst i slutspelet och de var bäst i serien och de var bäst i år. Hur tänker du på kommande år här? Vi har Storvreta som har varit en maktfaktor, men de kanske fortsätter att tappa. Det får vi se här, och det är många andra bakom som vill till Stockholm och Globen.
Ja, så är det absolut. Och om man ser bara till Storvreta så har de också varit tvungna att göra en generationsväxling. Och sen får man väl se vart det leder. De har ju tappat otroligt många viktiga kuggar i alla fall. Och det får man väl ändå säga. Redan i år känner man ju att det inte är samma Storvreta som det var för x antal år sedan. Och sen är det såklart, Falun har ett väldigt bra lag på pappret. Men jag tycker att det är väldigt öppet att kunna ta sig till Globen ändå. Och som jag var inne på lite innan det här, att vi hade en strulig fjolårssäsong med, det var många, många skador och det var folk som försvann sådär, så att inte vi var så mycket, så vi fick inte heller någon kvalitet på träningar. Det var ganska så struligt. Vi var ju, vissa stunder var vi 8 och nästa träning kanske vi var 12, och det gick ju inte riktigt att hålla i en träning riktigt, för att vi var så få, så man kunde ju aldrig spela nästan 5 mot 5 och så här. Men det är väl någonting som vi försöker se till i år i alla fall, så även om vi har tappat spelare de senaste åren som är väldigt, vad ska man säga, väldigt, de har mycket SL-erfarenhet och kanske landslagsmeriter och lite allt möjligt, så tror jag att vi kommer få in ett hungrigt lag som på ett annat sätt än vi har varit tidigare kommer liksom att vara tillbaka till det här lite mer grisiga, jobbiga Mullsjömöta som kanske också bärs fram ännu mer av publiken på ett sånt sätt. Man får ännu mer sådana spelare som har, ja, nästan hjärtat utanpå tröjan liksom. Mm.
Även den här säsongen blir en VM-säsong. Var är du sugen på VM?
Ja, självklart. Jag har inte spelat mer än U19 VM. Och där och då var det roligaste som fanns. Och där fick vi ju avsluta med ett guld också. Men annars har inte jag spelat något på seniornivå. Så självklart, det har ju alltid varit ett mål. Och jag får väl se till att prestera så att de inte kan undvika att ta ut mig.
Nej. Men det är, hur tänker man när man är, man är inte där men man är ändå ganska nära. Hur tänker man mentalt kring det?
Egentligen inte jättemycket på själva landslaget så, utan det är så här, presterar jag bra i mitt klubblag i Mullsjö och är där och krigar på hela tiden och gör mitt bästa där, så troligtvis så kommer man liksom komma upp till en nivå. Och nu finns det ju, om man bara skulle se det så finns det landslagsspelare som kanske på min position är före mig med att de spelade VM förra gången. Då handlar det för mig om att prestera bättre och kanske träna inte bara mer men liksom bli ännu bättre på det jag gör.
Hur ser sommaren ut här nu för dig och laget? Hur tränar ni i Mullsjö?
Det blir mycket, nu är det min sambo som är fystränare också. Så det är ju lite speciellt. Det är första året som hon är med och kör. Men det kommer nog bli jobbigt. Hon är ju personlig tränare. Så vi har väl lagt upp att vi har några veckor som är lite lugnare. Några som är ganska så tunga. Och det blir mycket crossfit och det blir innebandy en gång i veckan är det väl. Vi har ju ledigt vecka, vad är det? 3 veckor, 28, 29, 30 tror jag det är. Men annars så gnuggar vi på ungefär 5 pass tror jag och 1 eget i veckan.
Vilka muskelgrupper kommer du fokusera extra mycket på den här sommaren?
Nej, men det är väl egentligen allra flesta. Det är väl inte så mycket biceps och sånt man jobbar. Men det blir ju mycket. Alltså det är jätteviktigt både med bålen, det är liksom benen, det är såklart alltså allting. Jag gillar som sagt att träna, så jag kör gärna när vi inte har träning med laget, så gillar jag också att köra. Och då kanske man får gå och köra lite mer liksom överkropp och lite mer disco som man brukar säga. Men annars så det handlar liksom om att vara bra förberedd och kanske inte bara köra ben eller bara köra överkropp, utan det handlar om att hitta en bra balans.
Mm. Vi har inte pratat om varför började du med innebandy, hur kom det sig?
Ja, det var ju min storbror som spelade och då var ju farsan tränare där. Så blev det ju, jag tror att det är många som börjar på sånt sätt, att man liksom följer med storebrorsan eller något, eller syskon i alla fall, eller farsan som är tränare eller något sånt där. Och så var det för mig också, det var väl när man var 5 eller något sånt som jag började spela. Och ja, det var en sån grej som bara säger innebandy är så pass roligt att man vill aldrig sluta i princip.
Hur mycket yngre är du än brorsan då?
Han är 2 år äldre, så då är han runt 7 då.
Mm, perfekt. Ja, precis. Ja. Så du spelade i hans lag då under ett par år eller?
Jag var väl mest egentligen med bara så, och jag har inget minne av att jag spelar matcher så. Det var mer så att man spelar med han och hans kompisar alltid ute på gatan eller liksom om man spelar fotboll och allt möjligt. Så det var väl det man gjorde liksom första åren där.
Mm. Ja, men jag googlade det här. Stämmer det att du debuterade som 14-åring redan i Forsby i moderklubb?
Ja, exakt. Och det var väl division 2 eller 3 eller något sånt där hemma i Köping, ja.
Precis, 4+4 gjorde du den säsongen, 08-09. Det är ju ganska häftigt att få spela med de gamla gubbarna redan som nybliven tonåring.
Ja, men det var, jag kommer ihåg den första gången var ju liksom så att vi satt hemma och fika hos min morbror, och så var det helt plötsligt skulle jag följa med till en match, och då var det så här, man hade ju inte en aning. De var ju, där och då tyckte man att de var liksom så pass mycket äldre och större, man hade inte en aning om hur man skulle bete sig eller vad man skulle göra och så här. Men det var ju alltid kul liksom, bara få chansen och vara där. Och de gubbarna är ju några som har fortsatt än idag, inte har kontakten dagligen, absolut inte, men som man liksom har lite kontakt med och som man ser som tycker att det är kul att man ändå spelar SSL och så.
Mm. Du spelar ju också med nummer 23 och du har ju lite roliga stories kring dina nummer på ryggen och även bröstet då. Kan du berätta, varför har du nummer 23?
Ja, det var ju, det började med att jag hade ju nummer 72 som var efter, ja, vi skulle väl bestämma något nummer där, det var i skolan liksom, så då blev det i alla fall 72. Det kommer jag inte riktigt ihåg var det kommer ifrån, men det spelade jag med mina första år. Och sen så blev det ju nummer 2 som jag bytte till. Och det var ju för att favoritbasketspelaren Kyrie Irving spelade med nummer 2. Men lagom att jag hade bytt till det så bytte han lag och bytte även nummer då. Så då var det så här, nej, då måste jag också byta. Och då blev det säsongen efter det så blev det 23 för LeBron James. Och det har det stannat vid. Jag tycker att det liksom tvåan satt inte så snyggt heller med att ha ett så långt efternamn. Men en liten 40 siffra var inte så snyggt. Så det fick ju bli nummer 23 som sitter lite snyggare tycker jag. Eller ser bättre ut.
Ja, och 2 är väl som om man spelar framåt. Det är väl inget nummer som man ska ha, eller?
Det får du fråga Johan Samuelsson om. Men nej, jag kan väl hålla med.
Ja, just det. Jo, men det stämmer. Ja, jag hade nog nummer 2 i handboll när jag spelade. För det var, vad hette han? Bobban Andersson tyckte jag. Ja, du vet inte vem det är. Men det var någon cool handbollskille. Så då ska man ha nummer 2 i handboll. Men nej, men det är... Det är ju härligt att man har en story varför man har ett visst nummer, och ibland är det slumpen och ibland då som här då att du har kunnat välja. Det är ju skönt att numren inte har varit upptagna. Ja. Vad händer annars då i sommar för dig? Har du några storslagna planer?
Nej, inte mycket alls så faktiskt. Vi brukar alltid åka hem till Köping. Både jag och sambon är från lilla Köping. Då. Och där brukar det vara mycket bara att komma hem och träffa familjen. Mina 2 bröder, mamma och pappa och ja, hela släkten. Så där. Och det brukar alltid vara skönt att bara kunna ladda batterierna. Och när man tränar lite hemma på sommaren så där själv. Och vara, ja, men bara hänga liksom i stugan och bada och ha det gott.
Ja, vet du, dina föräldrar är duktiga på att följa dig också. Sitter de på alla hemmamatcher eller hur ser det ut?
Ja, de missar ju knappt någon. Det skulle vara något om de båda kanske jobbar eller är iväg på någonting. Men annars så missar de inte många matcher. Och de har ju, vad är det, 27 mil tror jag, enkel resa till Nyhem. Så det blir lite bilande. Men de brukar ju se det som att de har närmare till bortamatcherna. För det är ganska mycket upp mot Uppsala och Linköping. Och det var Stockholm tidigare. Och ja, det finns många resor som är närmare. Men annars så är de på i princip alla i Nyhem i alla fall.
Ja, men vad härligt att höra det. Själv som förälder så tänker man in i den här banan 27 mil. Alltså, det är ju ganska mycket rutiner. Vad gör de? Har de med sig matsäck? När åker de? Hur lång tid innan åker de till matchen? Hejar de på dig innan matchen eller är det efteråt som ni tar snacket? Eller hur funkar det?
Ja, men det brukar, just när de åker, de brukar väl komma ungefär till matchstart ungefär. Men det brukar vara en sån här grej att det är ganska viktigt för mig att se att de liksom är där. Att de har kommit fram och att det inte är något som har hänt. Så man brukar alltid försöka hålla lite koll på att de är där i alla fall. Men annars så blir det alltid snacka efter. Man har inte riktigt tiden, för det brukar vara att de kommer liksom till match. Om det inte är någon lördag eller söndag då, så kan de ju komma innan så käkar vi lite. Och hinner i alla fall prata lite grann och se sådär. Men annars så blir det mestadels lite efter matcherna så ska de hem igen.
Okej. Men det är inte så att exempelvis din farsa måste ner och ge dig lite taktiksnack eller något sånt där. Tänk på det här eller innan. Nej,
nej, det skulle nog vara morsan i så fall. Ibland känns det som att hon tror att hon skulle kunna vara på plan eller i alla fall i båset. Men det är nog inte så mycket att lyssna på alla gånger.
Nej, men vad är det hon säger då?
Nej, det behöver vi inte ta här. Men det, nej, men hon har mycket synpunkter. Hon är från Finland, så det är finska season, och hon kör lite sitt race, och hon är inte blyg med att säga vad hon tycker i alla fall.
Nej. Men vad är det hon reagerar på då? Är det vad du gör, eller vad andra gör, eller vad?
Ja, det kan vara lite allt möjligt, men ofta så känns det väl som att de är kanske mer på min sida än vad jag själv är. Att jag liksom, tycker jag att jag har gjort en lite sämre prestation, så är de första att säga att de tycker att jag var bra liksom. Och ja, där, ja, jag vet, det är mycket liksom, de kan ha synpunkter på allt från domare till liksom hur målen ser ut, eller att ja, det var någon situation som de tycker var helt fel och att mål, men de ser otroligt mycket idrott också. De sitter och kollar på i princip allt och följer mina andra två bröder, de idrottar och så här. Så det är jättekul att ha dem och känna den tryggheten, bara att de alltid är på plats och har följt den i alla år. Så nej, det är väldigt skoj.
Mm. Ja, men du har ju också spelat nu x antal år, och att de fortfarande har samma driv. Det måste ju vara helt underbart egentligen att ha den tryggheten, för jag tänker du skulle kunna klara det utan dina föräldrar nu, att de behöver vara på plats, eller?
Ja, absolut. Det var ju kanske mer än första år när man börjar med idrotterna som man tycker att det är skönt att ha med pappa liksom på idrotten, men sen är det just den här grejen att veta att de liksom, de är där för ens skull. Det betyder mycket, och det är också svårt att bara förklara så, eller liksom för dem att ta in det, men de tycker ju att det är så pass kul, och tydligen så är det värt att åka i några timmar för att se innebandy på plats. Och det är väl så också, det är väl egentligen, skulle man väl ta det fall liksom, att innebandy upplevs ju bäst live. Alltså det är ingen snack om den saken, och då är det roligare än att se liksom, sitta framför datorn. Så det är väl också en anledning.
Mm. Vad är det, många föräldrar i laget som kommer, hamnar på samma läktarsektion eller något sånt här? För jag vet ju, ibland när jag hamnar på vissa matcher så märker man att man sitter nära föräldrar som är ganska tydligt engagerade sådär, och har synpunkter och lever sig med på ett sätt som man uppfattar ju väldigt tydligt att de här är inte bara vanliga besökare på matchen.
Ja, exakt, men det är väl, vi har ju en läktare där i Nyhem som brukar vara lite mer för kanske, ja men, vad ska man säga, sambos eller kanske någon som, ja, familjemedlem eller vad det än kan tänkas vara. Och där brukar väl de flesta sitta samlat i alla fall.
Mm. Ja, men vad härligt, vilket spännande samtal man har haft med dig här. Du har pratat om AIK, vi har pratat tekningar, och vi har pratat träning, och vi har pratat om dina föräldrars engagemang i din idrottskarriär. Det har varit jättekul att prata med dig. Hur tänker du själv att det gick?
Ja, men det gick väl bra tycker jag. Det var väl, ja, ett bra samtal som kändes in, det kändes inte som att det gått över en timme i alla fall. Tycker jag inte.
Nej, men vi är väl där i trakterna kring det. Har du några idéer hur innebandy ska ta nästa steg, så att vi blir ännu mer större, populärare? Och
alltså, jag har ju inte så mycket. Jag brukar vara en person som egentligen inte funderar. Jag är absolut en tänkare i vardagen och tänker hur allting är liksom, om det är någonting nytt, till exempel med nytt jobb, så är det så här, man tänker hur ska det vara, hur är kollegorna, hur är liksom lunchrummet, allting. Men just när det kommer till innebandy så det är bara så pass roligt, så jag tänker inte på att det ska kunna ändras på något sätt så egentligen, mer än att det är bara liksom, jag är rätt positiv av mig. Jag tycker bara att ja, det bara är så som det är, och det finns väl en anledning till att det är det nu. Sen finns det såklart många andra som har synpunkter på hur det skulle kunna förändras på olika sätt, men jag är inte riktigt där, utan spelar mest för jag tycker bara det är liksom härligt och en otroligt rolig sport.
Kanon, Sebastian. Då tackar jag för din medverkan.
Tack själv.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.